When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Vänta på katastrofen. Vi började prata innan vi började spela in idag. Det var ju lite olyckligt eftersom det här är en podcast.
Ja, lite dumt rent av. Vi är ändå rätt rutinerade nu.
Hur mår du, Patrik?
Nu är jag... Jag har återhämtat mig ganska bra nu faktiskt, och jag gjorde ju så att jag tog nyår som en startpunkt för både träning och kontrollera maten bättre och sådana där grejer och styra upp mer.
Ja, du valde nyår till det alltså?
Ja, det är ju rätt vanligt, ja precis. Nej, men det är ändå en, jag tycker att folk... dividerar om det där och så vidare. Men jag tycker faktiskt det är en bra mental möjlighet att göra nystarter och omstarter och så vidare på. Det är ju det. Det är ju ett nytt år, även om det bara är en symbolisk grej.
Det är nyår och när man börjar jobba efter sommarsemestern som är de stora komma igång med träningen-perioderna.
Ja, jag förstår det.
Mm.
Nej, ja, men i alla fall så... känner jag mig mycket klarare i skallen och även gladare faktiskt och sådana saker, så att det är bra och väldigt mycket roliga grejer på gång alltså.
Ja, det är ganska mycket tråkiga grejer på gång också får man väl säga.
Ja, om man tittar ut utanför sin egen bubbla så är det ju det.
Ja, det är mycket som händer. Det är ganska uppskruvat tonläge även här hemma i Sverige just nu.
Ja.
Det pågår ju i talande stund pågår fortfarande den här konferensen Folk och Försvar i Sälen, där företrädare för försvaret och för regeringen och så gör olika uttalanden om läget i världen och läget i Sverige.
Mm. Ja, det är väl även ifrån, ja men alla berörda egentligen, va? Frivilliga organisationer och myndigheter och poliser och hur, ja, hela totalförsvaret egentligen, va? Som egentligen är hela samhället nästan.
Hjälp oss att sortera lite i det där nu då, Patrik. Ja. Men många undrar ju, vi läser ju på aftonbladet.se där det är så här liksom rubriker, där slår Putin till med kärnvapen, och sådär. Och det känns som att det är svårt att fatta vad det är man ska tänka.
Alltså, jag har ju ganska lite att bidra med där egentligen, Kalle. För att jag läser inte Aftonbladet.
Nej, men det är därför du ska berätta
för oss. De fastnar i mitt filter för vad jag läser för någonting. Men vi har ju pratat ändå. Hur länge har vi hållit på, Kalle?
Ingen som vet.
Ja, men vi börjar ju i Ukraina. Det måste vara... minst 2,5 år sedan, för att vi hade ju höll på att prata minst ett halvår. Det kanske är 3 år här i vår. Kan det vara det?
Ja, det kan vara.
Jo, för vi hade ju pratat bra länge innan Ukraina-kriget började. Ja. Och det började ju för 2 år sedan nu, i februari här, va?
Ja.
Ja, jo, men vi har ju pratat om det här och berättat om hur dålig beredskapen är och risker och alltihopa det där, va? Och... nu, alltså det låter ju som de har börjat lyssna på podden, Kalle.
Och nej, nu har din den här nya dieten satt i hjärnan. Du har fått storhetsvansinne.
Högmodet slog till. Nej, jag kan, det där var väldigt mycket självironi och humor i det där. Jag försöker verkligen hålla stånd mot högmod faktiskt. Men samtidigt vet vi ju att det är många som lyssnar på det faktiskt. Som sitter på olika myndigheter och kommuner och länsstyrelser och så vidare. Så är det ju. Men det känns bra tycker jag när civilförsvarsministrar, ÖB, försvarsberedningar och sånt går ut och också trycker på ordentligt, precis som vi har försökt göra under lång tid nu, va? Det här med att alla måste hjälpa till. Alla institutioner av alla dess slag, alltså inklusive företag och sånt där, och alla privatpersoner, och vi kan inte vänta på liksom att någon ska säga något eller så vidare, utan alla måste göra så gott man kan, va? För att höja våran motståndskraft. Och sen trycker de på det där som vi har tryckt på så mycket. Nej, men det handlar ju inte om din cocooning i en krissituation. Utan det handlar ju om att vi ska kunna upprätthålla samhället, va?
Mm.
Att hålla igång, att du ska kunna gå till din förskola som lärare. Eller till dina gamla inom omsorgen och så vidare, va? Sjukhus. Mm. Allt måste hållas igång. Och det drar de ju paralleller till Ukraina också. När jag ser på detta, jag tänker så mycket på Finland under vinterkriget, alltså andra världskriget där, va, när de höll stånd mot tiofaldigt större enheter, va.
Ja.
Och de hade inte alls samma stöd som Ukraina har idag, va. Visst, vi skickar ju över materiel och flygplan, och vad var det du googlade där, 8000 man, va? Svenska frivilligkåren då. Men ändå, och det visar just det här att försvarsvilja. När jag var ung då och engagerad i försvaret. Jag var ju i armén i 5 år då. Även som yrkesofficer var med och utbildade ett par plutoner där. Alltså det var så centralt detta med att upprätthålla försvarsviljan. Alltså att folk hade lite jävlar anamma rent ut sagt, va. Och det pekar de ju på nu då, de här äldre som har lite perspektiv, att det är ju just det som är så starkt i Ukraina då, va.
Att man sluter upp liksom.
Ja, och man bjuder till allt vad man orkar och man är taggade liksom så här, att man ger inte upp, utan man, alltså du vet, man fortsätter fast det är knäckande, mentalt nedbrytande, det är kallt, det finns ingen värme, det finns inget vatten och så vidare, alltså du vet så här, va. Och det man ser också, det är det här att det här kriget vi sa för 2 år sedan egentligen började ju. Ja, det är alltid definitionsgrejer, men faktum är att Ryssland gick ju in och ockuperade de här områdena redan 2014.
Just det. Och så brukar prata om att kriget började 2014, den fullskaliga invasionen började 2022.
Ja, exakt. Det är väl en bra beskrivning, tror jag, som kan. Och redan 2014 så började ju folk förbereda sig.
Ja.
Mm. Så de hade ju alltså förberett sig i 8 år då.
Ja. Men det är en grej som var tydligen, jag var ju i Ukraina då för 1 år sedan.
Ja.
Ett år sedan.
Ja.
Och det var ju så tydligt att det där, att hela samhället sluter upp. Vi var ju på liksom på bar så här och hängde och liksom drack bärs med massa ukrainare. Det stängde ju 9 för att det var utgångsförbud så här. Men då, när de folk man pratade med, de skänkte liksom, alla hade ju kompisar som var i militären, och de skänkte delar av sina löner, inte via skattsedeln utan frivilligt till försvararna. Så att de köpte utrustning och alltså mörkersikten och drönare och vad fan det nu var.
Mm.
Och det var väldigt liksom drabbande det där. För att de där människorna som man träffar på bar brukar ju vara de som... Alltså bilden man har då av liksom nattsuddare är att de tänker på sig själva och att det är liksom...
Krampaktigt håller kvar i sina tonår.
Exakt som jag. Men att de var liksom en del av det där, den där försvarsviljan.
Ja.
Det var inspirerande tycker jag.
Ja, verkligen. Och jag har funderat mycket på det där med 80-talet. Och det är ju så här, så är det ju Ukraina också. Det är ju folk som flyr och rymmer och, ja du vet, så här, såklart va. Alltså, ja. Och när jag tittar på 80-talet, när man hör äldre då som var på 70-talet, då var det ju mycket pajaseri alltså. Vem ville vara officer då ungefär va? Men sen kom 80-talet och nej, men alltså där var det snarare det här att leva upp till de värnpliktigas förväntningar som officer som de hade när de kom in och gjorde. I alla fall de förbanden jag var på. Men det är ju samma sak där. Att det fanns ju allting då. I och med att det var så stort så har du ju hela skalan. Va?
Ja.
Det bästa var väldigt bra och det sämsta var väl inte så jättebra då. Va? Så är det. Men ändå så tänkte jag så här och tänkte efteråt också. Men hur kunde försvarsviljan och ambitionsviljan var så hög när det ändå det var inte riktigt 200 år sedan det var krig sist då, men det är många, var ju nästan 200 år sedan va, och ja. Men det var en attityd och en kultur då va, och den där har ju, alltså jag kan säga så här, vilket otroligt fasansfullt högt pris vi har fått betala för det här som de har ställt till va, med att fördärva det här. När det gäller sammanhållning, engagemang, försvarsvilja och så i samhället. Va?
Ja.
Nej, men när jag ser tillbaka på ett historiskt perspektiv, så liksom, jag var tveksam till värnplikt och tvång. Jag hade ju helst sett att vi hade en kultur där det var självklart, va? Att man utbildade sig och att det sattes upp förband för att skydda. Eftersom världen ser ut som den gör, va?
Men liksom, vad är det som har gjort det då, menar du?
Nej, men alltså att det är en självklarhet. Ja, men alltså, om du tänker så här. Om varje frisk man, alltså cirka 80% av de unga. Som inte har, ja men du vet, för begåvningshandikappade, fysiska handikapp, andra mentala handikapp och så vidare. Va? 80%, 20-80-regeln. Då som är vanliga civila yrkesmän, var det ju då, nu är det ju både män och kvinnor, men och sen var alla även soldater, sjömän, officerare och så vidare va. Vi var det också, vi hade våra kompanier där vi oftast kände varandra och hade gjort värnplikten ihop och en del fall även repövningar, även om de drog in på det mycket va. Och vi hade våran materiel i ett förråd. Hela kompaniet kunde åka ut och ställa upp ett krigsförband på några dagar va. Så det var vi också.
Mm.
Och nu, ja, det är ju, när jag ser historiskt på det så var det en annan sammanhållning och uppslutning då.
Men liksom, beror det bara på politiska beslut? För jag tänker att
ja, men det är klart att det gör om man lägger ner alltihop och beslutar och bara prioriterar bort det. Och det är det här att folk, ja men det är så naivt att tro att man bara stänger ner en institution och sen startar man upp den, va?
Ja.
Ja men alltså här pratar vi om 100-200 års erfarenhet som är ackumulerat i de här regementena som man la ner, va? Alltså vi klarar ju inte av att växa längre militärt. Alltså jo, det gör vi, men väldigt sakta. För vi har ingen personal som kan bygga upp det här längre, fortare än vad vi gör, va?
Nej.
Det finns inga instruktörer och chassar så att det räcker att växa fortare. Alltså jag
men jag tänker att det finns också liksom en del av det som jag vet inte om det är sant, men det känns som att det finns en attitydförändring också som är att i takt med att fattiga blir fattigare och rika blir rikare, så uppstår det en känsla av att samhället riktigt liksom är riggat emot den. Och att det liksom inte riktigt är, att det liksom inte är för en själv. Förstår du vad jag menar?
Ja, men absolut. Alltså är du, men det hänger ju ihop, men då kommer vi in på ekonomi och allting hänger ju ihop, ja, va? Alltså ja, det är exakt. Ju det här som jag, om man tar ett historiskt perspektiv, så du har ju som ung inte möjlighet att ha egen bostad idag. Väldigt få, nej, av de unga har ju det. Det finns ju inte, ja, alltså att äga sitt hem, att ha ett eget hem. I Sverige så finns det ändå en hyfsat stark känsla för det där. Jag tror att det är inte kanske lika. Vi i Tyskland, där har de väldigt mycket hyresrätter och sånt där då. Men ja, men i alla fall, det är ju så här att det här med att trycka pengar. Vi har ju pratat om det flera gånger. Men penningmängden har ju ökat med över decennierna med i alla fall 10% om året, va? Och de pengarna, de har ju alltså gått in i dels bolån. Att vi köper samma hus av varandra för nytryckta pengar. Dyrare och dyrare, och pressar upp priserna genom att tillföra mer pengar som kan trycka på köpsidan, va? Alltså de rika, alltså de riktigt rika, men även de små rika då, va? Alltså du vet, de där som köper skogar och har några tusen hektar och så vidare, va? Men de här riktigt, riktigt sketrika i världen då, som mång miljardärer med stora, de äger de stora delar av världens börser och alltihopa det här, va? De har ju haft nästan gratis pengar hur mycket de vill och köpa upp alla tillgångar.
Ja.
Medan vi vanliga människor är skuldslavar.
Ja.
Så egentligen äger de våra hus också via banker. Det finns pensioner och så vidare. Det är väldigt förenklat. Men i princip så är det så. Vi är skuldslavar. Vi har inte möjlighet att betala av våra hus. I princip inte på flera generationer, va? Och de har köpt upp alla tillgångar. Alltså det är ju fullständigt åt skogen, va? Alltså folk borde gå man ur huset. Det är ju sånt här förr när de plockar fram giljotiner och så vidare, va? Men folk fattar ju inte detta.
Lugn, Patrik.
Jo, men alltså folk borde vara jätteupprörda, va?
Ja, exakt. Men vi har ju sociala medier att hålla på med, så vi har inte tid att...
Nej,
jag skojar.
Nej, och Netflix och...
Du, det här är inte en ekonomipodd, så vi...
Jo, det är det också, men ja, det är också allt, höll jag på att säga.
Jag tänker liksom att folk vill att du ska säga så här, vad säger försvarsberedningen?
Ja, jag hade ju ett helt avsnitt. Har du inte lyssnat på det, Kalle?
Just det, jag har inte lyssnat på det.
Det har fått otrolig mottagning. Jag var lite orolig, det här försvarsberednings... avsnittet jag gjorde själv när du var i fjällen.
Ja, jag med.
Jag var lite... Ja, du var orolig.
Jag var livrädd, jag vågade inte lyssna.
Nej, men gör det, för att det blev väldigt uppskattat faktiskt.
Ja, jag har märkt det också, att det var uppskattat. Men jag vet fortfarande inte riktigt vad du säger, så jag vågar inte lyssna. Jag tänker att det...
Nej,
jag blir orolig.
Jo, men det tror jag du vågar göra, Kalle. Jag tror, tror att du skulle gilla det också.
Ja, vad bra.
Nej, men... de säger ju i det här att nu måste alla starta. Det går inte att sitta och vänta på att någon ska komma och tala om för dig vad du ska göra. Eller att vänta på några pengar eller sådär. Utan det är bara att alla sätter igång och tittar över. Vad kan jag göra för att öka beredskapen här? Alltså, ja, har vi en krigsorganisation här på våran arbetsplats? Vad gör vi om vi är i krig? Om det blir som i Ukraina här? Har vi förberett? Vad ska vi prioritera? Vad är jätteviktigt att vi kan upprätthålla? Vad kan vi strunta i? Vad behövs för att upprätthålla det här som vi måste kunna upprätthålla? Det prioriterade. Men också att alla är en del av totalförsvaret. Alltså är du, att du går och löser dina egna uppgifter som du gör normalt. Alltså äldreomsorg eller vad det nu är för någonting, att du går fortsätter att upprätthålla elkraftnäten. Du fortsätter att hålla rent bland sopor och sånt, va? Eller ja, vad man nu säger. Sophämtningen. Ja. Nej, men att det är alltså att få en motståndskraft, en hållbarhet i samhället. Och det jag reagerar på, jag fick ett väldigt glatt, eller upplyftande ska vi säga, mail. Jag har ju berättat att jag var på Kustbevakningen, Sveriges största kustbevakningsstation i Göteborg. De hade en gemensam evenemang nere i Falkenberg. Det var nästan första gången de träffades alla. Det är ju en så mångfacetterad organisation, va? Men då drog de ihop hela stationen nästan. Det var några enstaka som inte var med där, och då hade de bjudit in mig som föreläsare där. Och han ska på ett centralt möte nu, stationschefen där då. Jag tror de är 80-90 man då. Och kvinnor också. Och de... då ska han ta upp det här, just där, det här att kustbevakarna måste förbereda sig hemma så att de kan åka till sina jobb när det är fullt kaos, va?
Ja.
Och det var ju inledningen på min, för det var ju första gången jag var och föreläste för folk som är ditkommenderade. Alla andra kommer ju frivilligt, så jag tänkte jag får trycka in den här på-knappen med en gång då. Så jag sa ju det att syftet med den här föreläsningen, det är att när ni kommer hem nu, då ska ni fundera väldigt noga på hur ni vill ha det hemma i ert hem, i ert hushåll, när ni ska lämna era barn och käresta där, när det är totalt kaos i landet, och åka ut och lösa era kustbevakningsuppgifter. Och så tror jag sa någonting, eller är det inte så viktigt det ni håller på med hela dagarna så det kan kvitta? Lite provocerande då, va?
Ja.
De gör ju väldigt viktiga. En del av dem är ju extremt viktiga då. En del kanske inte är sånt man behöver prioritera i krig då, men eller väldigt oroliga tider då.
Men jag måste fråga Patrik, det finns ju som liksom, det finns ju som flera aspekter av det här uppskruvade tonläget.
Ja, men det, alltså det är ju så sent det här.
Ja, men alltså, det finns också folk som hävdar så här, liksom, det här är krigshets, sluta, håll på, det är bara försvarsindustrin som vill tjäna pengar, vad händer med fredsperspektivet, varför kan vi inte prata om att det ska vara fred istället för att det ska vara krig? Vad har du att säga om det?
Alltså, det är ju så här att... vi är ju en sån del, och nu har man skrivit avtal med USA, eftersom vi inte kommer med i NATO, så skriver man avtal med USA om att de får använda våra baser. Får man inte stopp på det här? Alltså det är ju så här, man kan ju alltid sitta och hoppas och skita i allting.
Ja.
Men om konsekvenserna är så allvarliga, alltså folk, det är ju så här, om vi inte förbereder oss i det här landet, ja men det blir ju totalt fruktansvärt. Ja men vad ska du, det kommer ingen mat, finns ingen diesel, finns ingen som kan hålla igång transporter, elen är borta, alltså det räcker ju med, alltså det gäller ju att förstå det här att vi har varit med och utbildat soldater sen 2014. Jag tror man var med ganska fort där och kom igång Sverige med att utbilda soldater. Jag vet inte när man började skicka utrustning och sånt. Men vi utbildar ju alltså soldater, skickar utrustning som motsvarar tusentals man. Jag tror man pratar om en halv brigad eller något sånt där, va? Med skitbra utrustning. Som skjuter ihjäl ryska soldater. Ryssarna, de krigar ju mot hela väst.
Mm.
Ur deras perspektiv alltså. Så vi, ur deras perspektiv är vi ju redan med och krigar. Alltså det blir ju en definitionsfråga det där på håret. Ja, men de som gör detta, vi har utbildat dem och utrustat dem, men de är ju inte svenska medborgare. Jag har tänkt på det där med franska främlingslegionen. Men jag tror faktiskt att de blir franska medborgare när de går med i legionen. Men jag är inte helt säker.
Så att det är... Man får en ny identitet ju.
Ja, visst får de ett, för de kan ha vilken bakgrund de vill och så får de en ny identitet, ja.
Men om det är ute efter det, om man är emot det där, om man tycker att det var fel att vi upplåter våra baser till amerikanska soldater, om man tycker det är fel att vi skickar vapen till Ukraina, vad säger du till dem?
Alltså jag är helt för att man får tycka så. Det säger inte jag någonting emot alltså. Men nu har de ju gjort det. Jag är kritisk till mycket också. Men grejen är att det spelar ju ingen roll. Verkligheten är ju där i alla fall. Nu är det så.
Ja.
Jag får anpassa mig efter det. Alla andra får anpassa sig efter verkligheten. När kartan och verkligheten inte stämmer överens, då är det verkligheten som gäller.
Ja.
Så är det. Ja. Vi är, om det här fortsätter, så är vi en del av slagfältet nu. Och ur, om vi säger då så som det faktiskt är nu då. Jag vet att en del inte tycker om att säga så heller. Men eftersom vi har tagit sida så mycket som vi har gjort. Att vi utbildar och skickar materiell och är med och slåss emot den här invasionen då utav Ryssland där nere. Så är vi ju med och krigar.
Ja.
Vi är ju faktiskt det, va. Och nu tror... Alltså det är ju, om man tittar på det så är det... Det är ju val i Ryssland i mars. Och det ligger ju... Putin vill ju bli omvald här då.
Och det kommer han ju bli.
Ja, alltså det jag tror det. Men det är ändå
95% av rösterna.
Ja, men det är ändå så här att han gör ingen stor mobilisering innan valet.
Nej, det är sant.
Så är det, va? Därför han ska ändå bli vald på något sätt. Jag vet inte hur det ser ut. Jag har
vill inte röra till det i onödan?
Nej, och jag vet. Alltså oroligheter på gatorna och så vidare. Va? Jag vet inte hur det, mycket fusk det är och så där. Man kan bara tänka om det. Men i alla fall så är det så här att han har inte mobiliserat innan valet. Och ur vårat perspektiv då så är det ju att de är ju fullt upptagna i Ukraina nu. Det är ju uppenbart. Om någon anledning så börjar de, vi pratar ju lite om offensiv och så innan jul där, och jag sa det att den har inte börjat än och du hävdar att det har den gjort, men den började väl nu mitt i leran. För det jag kan säga så som en parentes där, Kalle, det är ju så här att visst har det förekommit anfall. Det är vi ju om. Det har ju varit Wagnergruppen och så vidare. Men ett huvuduppdrag kan ju vara att försvara ett område. Och sen, för det är ju Ukraina som har haft sin sommaroffensiv eller vad man ska säga. Men sen kan i försvaret så kan underlydande förband då använda stridssättet anfall. Det kan vara för att ta ur försvarsperspektiv viktiga punkter. Det kan vara för att avlasta andra områden. Alltså man trycker på där så de får omgruppera. Alltså det är ett försvar som är huvuduppgiften, men anfall är ett sätt att försvara.
Ja, men alltså, jag har ju så jävla bra koll på, jag håller på att följa det här så noga, ja. Så jag har ju så jävla bra koll på det här. Men Ukrainas motoffensiv pågick då från juni till september ungefär. Slutet på september, början på oktober kanske. Och då var det ju mycket att ryssarna gjorde motanfall. När Ukraina tog en sån där trädridå och så gjorde ryssarna motanfall.
Ja, det är som första världskriget i princip.
Exakt. Sen kulminerade den ukrainska motoffensiven. Och de började gräva ner sig. Och ryssarna har då gått till anfall mot Avdiivka och norr om Bachmut. Och de har tagit den här staden som är inte en stad längre, som bara är liksom en grushög.
Ja, precis. Av
Marinka finns det något som heter så här. Så de har ju gått på mot... gått till attack.
Ja.
Men den har också kulminerat. Alltså det kan man säga. De samlar ganska mycket trupper norr om Bachmut där. Men just nu så är det lite lugnare över fronten, kan man säga. Det är en väldigt lång front också. Den är liksom
Ja, det är ju som första världskriget. De är ju
det är
som
hundratals mil. Det är 150-160 mil och sånt där som fronten är.
Ja.
Alltså det får ju liksom, mycket händer ju på liksom...
Lokalt.
På ett ställe kan det vara Ukraina som har initiativet, på ett annat ställe så kan det vara ryssarna och sådär.
Mm.
Men jag tror att liksom, konsensus nu är att liksom, det böljar lite fram och tillbaka. Det är liksom inte så här, man säger stalemate på stillastående.
Nej. Ja, men det har det ju varit mer eller mindre. Det som har skett förändringar har ju varit små nästan hela tiden, va?
Ja, men exakt. Ja. Och att Ukrainas motoffensiv i början på hösten övergick ju från att försöka då slå en kil igenom ryska försvarslinjer och ta sig ner till Svarta havet.
Krim och detta, ja.
Ja, exakt. För att skära av landbryggan till Krim.
Mm.
Därför att Krim använder Ryssland som en... Där har de väldigt mycket trupper och materiel och flygbaser.
Ja, så är det. Men i alla fall, det som har perspektiv för oss då, det är ju det här att ryssarna är ju upptagna där.
Ja.
Och då kan man tänka så här. Troligtvis så, beroende på hur mycket stöd Ukraina får och så vidare, så kommer ju de troligtvis att hålla stånd ett tag till. Och då är ju frågan, det var som jag sa till dig här innan vi spelade in, när tyskarna föll, Tyskland gav upp, då var det ju miljontals soldater kvar i Tyskland.
Alltså andra världskriget.
Ja, precis.
Ja.
Så att liksom det är inte sista man skjuten liksom, utan det gäller att upprätthålla det under trycket också. Nu har ju ukrainarna varit helt fantastiska, jag sa ju det här med finska vinterkriget där och så vidare, va. Men ja, jag känner väl en liten varningsflagg här att det som trycker på nu, att de är så extra tydliga, ÖB, han har varit tydlig förut också i och för sig, men alla politiska partier, alltså den här, man ska komma ihåg att försvarsberedningens rapport då, den som jag, har ni inte hört den så kan ni lyssna på mina kommentarer till sammandraget och de stora bitarna i den. För avsnittet innan det här då. Men de är ju alltså överens, 8 partier om det där. Man får inte glömma det, va? Det är väldigt bred uppslutning på det. Och min tanke själv då, alltså inte jag får någonstans ifrån, det är att de börjar se att det här kanske inte håller i längden, va? Det är ett så mycket större land som går på ett mindre land, va? Och det tar tid. Vi har inte tid, vi har redan förlorat för mycket tid. Det tar tid att få upp ett civilt försvar så att inte miljoner dör i landet, va? För det är det handlar om det blir stopp på saker. Butiken är slut på 2 veckor. Och hur ska du få igång detta i det här kaoset och så vidare sen, va? Ingen, ja, alltså det finns ingen förberedelse för någonting i besvärliga tider egentligen i landet, va? Går inte att upprätthålla produktion eller någonting om saker fallerar. Alltså inflöden och energitransporter och alltihopa det här, va, livsmedelstransporter och sånt. Så att vi måste sätta igång jättefort med detta. För att det kan handla om sådana tidsperspektiv som kanske 2-3 år. Det är också så här, nu jag misstänker att de där mobiliseringarna som ryssarna ska göra nu då, när valet har varit och Putin har blivit återvald. Ja, men då ska ju de dels komma på plats. De ska utrustas, de ska organiseras, de ska utbildas och så vidare, va? För att vara användbara. Annars så är det ju att kasta allt i sjön, va? Och förmodar att de ska användas i Ukraina. Jag såg också att ukrainska militären, då, försvaret där, begärde en sänkt värnpliktsålder. Jag vet inte vad det betyder, men och att de skulle få in 500 000 nya man där också, va? I mobilisering. Mm. Hur det ska gå till höll jag på att säga. Men ja. Så att det känns som att det lär hålla på ett tag. Så att i bästa fall så har vi ju några år på oss att förbereda oss. För jag i och med hur det här har utvecklats nu då, alltså om vi byter perspektiv till Ryssland, så är vi ju hela väst som är med och krigar i Ukraina mot Ryssland. Och de ser det ju så.
Mm.
Och jag, alltså det här samarbetena mellan Ryssland och Europa, det är liksom borta. Det är förstört. De har stormaktsambitionerna, får inte glömma det, det är uttalat. Jag tror väl inte, jag har inte tolkat det som att det här att de ville ha den gamla sovjetsfären, alltså de östeuropeiska staterna, ockuperade, utan mer att det skulle vara deras naturliga, ja men du vet, handel, ja, och mer också då, va, ekonomi och allting sånt där. Nu tror inte jag att de hade velat det. Polen har ju liksom förbjudit kommunistiska partiet efter de erfarenheterna, va? Typ ja, sådana saker. Ja. Men jag tror att i och med det här som har hänt nu då senaste 2 åren här, eller ja, under längre tid också kanske, så det här med Baltikum till exempel, det har jag ju berättat om flera, titta på en karta, titta i Finska viken där inne, det är deras näst största stad ligger, och varvskapacitet och Kaliningrad och det här, va, alltså det där att Baltikum är med i NATO där, det är liksom inte acceptabelt för dem, va, och nu är Finland dessutom, va, så att blir det inte stopp nu i Ukraina på det här, att de alltså inte kan fortsätta. Jag är ganska säker på, alltså jag, om vi säger så här, visst jag kan sitta och hoppas, nej, det är inte säkert att de, nej, men om de gör det då, ska jag förberett mig för det? Är det tillräckligt stor risk? Alltså för mig är det ju en uppenbar risk. Det är inte självklart att de inte går in det, för att det är en sån nagel i ögat på dem, va? Är du med? Mm. Alltså vi måste ju förbereda oss på att detta händer, och då är vi en del av slagfältet. Jag vet inte om de har kapacitet att få över soldater till oss. Men de har definitivt möjlighet att skjuta robotar på oss. De har definitivt, alltså baser, infrastruktur, försvåra, knäcka försvarsviljan. Vilket som vi står nu inte verkar speciellt svårt att göra. Folk ska ju flytta och fly och alltihopa det här och gömma sig i skogen och, ja du vet, hålla på, va? Och stoppa huvudet under armen hela tiden. Alltså barn, höll jag på att säga. Du har det här med cyberattacker.
Ja, men för det är ju det pågår redan.
Har du koll på hur kraftfullt det har varit i Ukraina? Jag har inte följt på detaljer hur vad som, du gör ju det bättre än vad jag gör nu på detaljnivå.
Ja, där. Man kan väl säga att man liksom den, det var, jag ska säga, det här var ett tag sedan jag liksom hörde något, läste något om det här, men att då var man som lite besvikna på, eller vad ska jag säga, på Rysslands förmåga när det gäller just cyberförsvaring.
Att de inte lyckades åstadkomma mer, nej.
Exakt.
Ja.
Och att Ukraina har liksom satsat väldigt mycket på försvar, och att Ukraina också, de håller på så här att hacka alla betalterminaler i Ryssland och sånt där. Så det verkar som att det böljar lite fram och tillbaka, men det är ju någonting som pågår.
Ja, det är det, men det slår inte sönder hela samhället i alla fall.
Nej, men det som verkligen slår sönder hela samhället här i Sverige är ju den här, alltså, påverkanskampanjen i sociala medier.
Mm.
Alltså, det är, hela västvärlden är ju liksom uppdelad, polariserad, och där har ju Ryssland, det är ju någonting som de har legat bakom och eldat på mångt och mycket.
Ja, det måste man vara medveten om. Sen, alltså, informationskrigföringen är en del av kriget, och vi är med där, så vi är utsatta för informationskrigföring på olika sätt, va? Så är det. Och definitivt ifrån det, och det är ju jätteviktigt. Men det är också liksom som finns nu, fast de militära förbanden är upptagna i Ukraina. För det tror jag, oavsett, jag tror, har du hört någon källa som säger att de har ju andra militära förband än de som finns i Ukraina. vid gränser och så vidare. De har uppe vid Finland och så vidare också. Men det är inte tillräckligt stora förband för att Nej. Kunna göra någonting, va? Utan Nej. Det är lite hålla uppe garden kan man väl säga kanske. Eller en förberedelse eller någonting. Man får komma ihåg att det behövs 3-5 gånger så stora förband för att anfalla mot den som försvarar sig, va?
Ja.
Det är ju därför.
Och du måste ha mer än 5 gånger så mycket övertag artilleri eld för att kunna åstadkomma någonting, säger de nu i Ukraina.
Ja.
Och det är ganska stor, det är mycket.
Ja, det är det. Men det är ju det där som vi har sagt tidigare också. Det är ju en av ryssarnas grundstrategier genom århundraden, vill jag på att säga. De är enormt dimensionerade. När jag, som jag sa, när jag utbildades på jägarförbanden där, då sa man att en mekaniserad bataljon, alltså någonstans mellan 500 och 1000 man, kunde ha 10 artilleribataljoner, 1-10 artilleribataljoner som understödde den bataljonen när den gick fram. De sköt bort framför dem i princip, va?
Ja. Och det är liksom, det händer ju nu också. Nu, den trånga sektorn har ju varit på båda sidor ammunition.
Ja.
Och där fick ju då, Ryssland har fått väldigt mycket ammunition från Nordkorea.
Och Iran.
Ja, precis. Men artilleriammunitionen tror jag framförallt är från Nordkorea.
Ja.
Där Ryssland har fått mer artilleriammunition från Nordkorea än vad Ukraina har fått från Europa.
Ja, ja, mycket mer har jag förstått.
Vilket
att
ju
det
är liksom är orimligt.
Ja, det är, ja, men vi har ju inte haft någon produktionskapacitet. Du vet, i decennier höll jag på att säga hur mycket de där, det har ju knappt haft någon artilleriutbildning, det har ju varit eldförbud och så vidare, va? Och då ska de där stå där och tillverka några tiotals granater eller 100 granater om året. Det finns ju, det går ju inte att upprätthålla en produktionsapparat, det har ju inte varit någon beredskap och sånt.
Nej,
så det här ska ju sättas igång. Men jag vet ju, Bofors ligger ju i Karlskoga i Värmland, va? Det är bra fart där nu, så kan vi säga, utan att säga för mycket då. Men de jobbar hårt där och nyanställer och så vidare. Så jag förmodar att det är så över hela västvärlden också då, va? Men tillbaka då, det troliga är att vi har, men som jag sa, första världskriget, skit innan, hungersnöd men inte svält under krigsåren där. Sen skulle det aldrig bli krig mer. Och sen stod vi där 39 med Per Albin Hansson. Vår beredskap är god, stod han och ljög på politikers sätt. Fast förväntas väl att man säger så som statsminister, så att han gjorde väl det han skulle göra. Det dröjde decennier efter andra världskriget innan vi hade totalförsvaret på plats. Alltså kriget han går över innan vi hade det på plats, va. Vi hade kanske toppade på 60-70-talet någon gång där, va. 70-talet. För sen eventuellt början 80-talet också då, va. Jag vet ju när jag var i armén från 85 till 90 att det var väldigt knapert och mycket anställningsstopp, officerare, ont om ammunition och få pengarna att räcka till och så vidare, va. Så att där någonstans på 80-talet så börjar väl nedgången, eller rent av 70-talet då, va.
Men är inte, det måste man fråga, det här är lite sidospår, men är inte det samma över hela brädet i samhället? Att, för det där jag liksom alltid undrat över, så det, för så länge jag minns så har det alltid varit nedskärningar i den offentliga sektorn. Alltså det har alltid varit dåligt med pengar i skolan, det har alltid varit dåligt med pengar till sjukvård. Så jag tänker så här, när var det liksom bra? Alltså det måste ju någon gång ha funnits. Alltså, när pikade det? Och inte det samtidigt där?
Ja, man kan väl säga att före 70-talet så hade vi ju väldigt stark tillväxt. Och det hade vi även innan andra världskriget. Så det är inte, vi stod ju mobombad industri efter andra världskriget när Europa skulle byggas upp. Alltså det är klart att det blev efterfrågan där. Men vi hade väldigt hög tillväxt även innan. Under decennier, många, lång tid alltså. Långt ner från 1800-talet när alla de här jättefina storföretagen skapades. Och sen är det faktiskt så här att från slutet 60, början 70 där, så förändras ju samhället till mer bidragssamhälle, högskattesamhälle, och då sjunker tillväxten, den halveras i princip va? Därifrån. Och tittar man på, och du hade också, alltså man hade ju det här med ett jätte positivt, det gick ju så bra för Sverige va, och tittar du från, jag tror det är 73 till 93, så har man alltså nominella ökningar på lönebeskedet på nästan 400%. Och som inte minnet sviker helt där, så tror jag det var 380% högre löner på pappret. Men reallönerna, de kom upp till noll. Alltså det skadade, du vet, de försökte devalvera och alltihopa, men vad man lyckades var ju att ta 30- och 40-talisternas bolån, och de inflaterades bort med löneökningar va? På pappret. För lånen ökar ju inte, va? Men det kan man inte göra idag. En del sitter och önskar det att lån ska inflateras bort. Ja, men det bygger ju på att dina löner ska rusa iväg, och då går ju all industri och allting i krasch. De har inte råd med det, va? Det kunde man göra då, men nu kan man inte göra. Det gick i krasch då också. Många industriområden, så är det, va? Men notan kom ju i stålbadet. Och det är ganska enkelt. Du ser på t-shirtarna, när ska vi få tillbaka de där 30 miljarderna vi gav till bankerna? Och så skyller man på bankerna. Men så var det hundratals miljarder som man gjorde besparingar på, konfiskerade i pensionsfonder och privata pensionssparanden och allting. Va? Jag tror bara 250 miljarder togs ur pensionsfonderna, va? Statens pensionsfonder, för att betala undan Greklands skulder i princip. Va? Och där man pumpade på hela tiden, det här som man brukar säga, allt åt alla. Och det var så fina år och liksom det här, va? Ja, men det skedde ju med en skuldsättning av staten, va? Och där höll det inte längre sen. Och man försökte försvara krona och allting med 500% ränta och sånt där, va? Och efter det, då har det bara... Vi har aldrig återhämtat oss efter det, skulle jag vilja säga, va? Så är det.
Och, jag tror att när du säger så här bidragssamhället, så här, det, jag tror liksom att min farsa skulle nog säga att det är... som idén om den, som den liberala idén om den fria marknaden och sådär som har varit problemet.
Den hade vi ju innan. Den hade vi innan, och då hade vi hög tillväxt. Så är det. Jag har ju varit på vänsterkanten. Jag har ju till och med suttit i kommunstyrelsen här för Vänsterpartiet då, men jag har ju liksom insett det där. Alltså jag kommer ju ner, jag har ju berättat om min mamma och vak och det där, va. När hon skulle till akuten, då är ju situationen den här, en lång korridor, innersta halvan hyrs av kommunen till korttidsboende och den inre är sjukvårdsavdelning. Mitt emellan dem där så är det en fyrvägskorsning, och svänger man vänster där så kommer man till en hiss. Och de här fantastiska undersköterskorna och sjuksköterskorna där, de körde ju full hospice på det här korttidsboendet åt oss. Så vi fick ju komma och gå när vi ville, och de gick ner till helikopterplattan och öppnade dörren åt oss på bottenvåningen, så vi fick komma in fast det var stängt i huvudentréer och så vidare, va. Så gott de kunde gjorde de det här i alla fall. Så att vi gick in där, och det är ju liksom ett akutintagsväg, eller hur? Helikoptern, allvarligt trafikskador och så vidare, va. Och så gick vi genom korridoren, svängde av och åkte hissen upp till mamma. När min mamma skulle till akuten, då ska de ringa efter ambulans. Så ambulansen får åka ett varv runt huset, gå upp i huset och hämta mamma, åka ner ett varv runt huset och se in i akutintaget.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi gör så här, Patrik, tycker jag. För att en grej som många undrar över just nu är ju så, alltså många som lyssnar på den här podden kanske har liksom kommit igång med sin beredskap och sånt där.
Ja.
Men jag tänker så här, vad ska vi liksom säga till våra lyssnare att de ska säga till sina arbetskamrater, sina familjemedlemmar nu när många undrar över det här med hemberedskap? För det är liksom, det är så här, ska vi hänvisa dem till podden? Det känns kanske lite mastigt. Det är ju fan 200 avsnitt snart.
Ja, men vi har ju några inledande avsnitt där. Vi har ju ett avsnitt där vi faktiskt gör en sammanställning av hemskt vis och går igenom alltihopa vad man kan göra. Och sen har perfekt. Vi ju avsnitt på varje område som fördjupning.
Jag tror aldrig vi kommer igenom alla bokstäver i hemskt vis, Patrik.
Jo, jag tror vi faktiskt har gjort
det.
Ja, jag tror det. Sen skulle det gå att köra en del igen faktiskt, det tror jag. Ja. Men jag vill också säga så här att det kom precis innan vi började spela in podden idag. Jag måste läsa den. Det kom meddelande, säger man, va? Ja. Jag hade en diskussion med min sambo för 3 dagar sedan. Uttryckt att jag tycker inte han bryr
alltså,
sig.
Alltså det här står i brevet då?
Ja, det kan vi säga i meddelandet då, va? Hennes då. Så. Och jag tycker att han inte bryr sig om att vi borde förbereda oss. Han tyckte jag var paranoid fast han sa det inte rakt ut. Och jag tänkte skriva ett mejl om det då. En i familjen har skygglappar och en annan vill vara beredd. Och så kom det här igår. Han undrar vilken källa jag har på mina påståenden. Eller om jag skrämmer upp mig med mina forum och poddar så där. Vad säger man? Alltså det börjar ju med liksom att en människa någonstans åtminstone måste uppbringa en vilja av att försöka titta på saker och försöka förstå hur är det egentligen.
Att är brevet slut nu?
Ja, det är det.
Ja, bra. Det var tydligt när det bara, brevet och det började.
Ja, exakt. Bra. Nej, men det var ju jag. Det börjar ju liksom med att en människa åtminstone måste vilja sätta sig in i en sak. Och inte bara välja att trycka bort och gömma sig bakom att det ordnar sig säkert eller och så, va. Alltså jag tycker mycket väl att man kan ta utgångspunkt i de flesta av oss som vi tittar oss runt omkring hur vi har det nu just i vårat liv med det vi har och så vidare. Så även om en del är stressade och alltihopa det där som tillhör vardagslivet så kan de flesta av oss bara sitta och vara totalt tacksamma och glada över vad bra vi har det egentligen, om man tänker efter lite. Men det innebär ju inte liksom att man bara kan strunta i hot och faror och så vidare som finns. Och liksom man måste någonstans också försöka växa och vara vuxen. Alltså att man kan titta på hot och faror utan att få panik, va? Eller så här, va. Utan att förhålla sig till saker. Ja, men världen är ju som den är, va.
Ja.
Så är det. Och i det här fallet så är det väl just det där att försöka få någon. För mig är det ju helt jävla makalöst, ursäkta jag svär igen, men det är verkligen det, alltså att det sitter familjefäder med huvudet under armen och inte vill ta ansvar för sina familjer, va? På det här viset, när det är så fruktansvärt sårbart samhället och ingen annan har brytt sig heller under decennier, va? på samhällsnivå. Alltså, det, alltså tänk dig det då. Mm. Alltså hur kan det vara så? I den här delen av världen. Där det är, vi är så fruktansvärt illa utsatta alltså. Utav klimat och miljö och så vidare. Va? Så att, att vi har haft ledare för landet som totalt har struntat i detta. Det är helt makalöst.
Hur pratar man med sin sambo om det här med beredskapen?
Ja, i det här fallet så jag tycker att ta vara på ÖB, civilförsvarsministern, försvarsberedningen. Jag kan rekommendera det avsnittet som jag spelade in förra veckan. Jag var lite orolig där att det skulle bli för mycket läsa högt ur en politisk rapport med väldigt allvarsam, seriös gammal gubbe i 45 minuter. Men det verkar som att många har orkat lyssna på det faktiskt.
Ja, kul. Bra.
Ja, det är faktiskt det. Jag har aldrig fått så mycket positiv feedback, tror jag, som på det där. Det där är också ett avsnitt som man faktiskt kan använda och diskutera utifrån i familjen då, va? Och det man kan ändå ta om man ska ha någon form av trovärdighet i saker, för det är ju som du tog upp här tidigare att jo, men försvaret har väl alltid velat ha mer pengar och så vidare, va? Jag som gammal militär ser väl att ja, ska vi ha ett försvar så behöver vi nog betala lite mer, va? Men det är ju samma sak där, hur saker sköts och så vidare, men jag tror ändå att de försöker göra så bra som möjligt nu, va? Och det är ju svårt att tänka sig något annat där på kort sikt heller. Så att det är ju bara att försöka få ett militärt försvar då, va? NATO är ju inte så att någon annan ska komma och skydda oss. Jag är personligen ingen stor vän av USAs agerande militärt i världen och NATO och så vidare heller i grunden. Men det här är ju priset för att vi har förstört vårt eget försvar och totalförsvar och så vidare. Det är också kartan och verkligheten. Jag får väl acceptera det som alla andra. Vad ska vi göra då? Det är ju som det är, va? Får köpa det då. För att det här har fått ske. Man får ta konsekvenserna av vad man gör helt enkelt, va? Jag tycker man ska använda sig av den här informationen i alla fall. Och jag tycker att försvarsberedningens rapport... Jag tyckte, jag ska säga så här. Civilförsvarsministerns anförande på Folk och Försvar. Han pratade, jag tror det är 10 minuter ungefär där. Jag tyckte att det var väldigt bra. Och jag tyckte, upplevde, eftersom jag själv kämpar med de här frågorna och har gjort i åratal, eller vi, så tyckte jag, vilken uppbackning. Han säger det vi har sagt egentligen, va? Och sen kommer ÖB, men han har sagt förut då, men han fyller på igen också. Och han fyller på med vikten av totalförsvaret, att vi sluter upp allihopa. Det räcker inte med ett militärt försvar, det måste ha stöd. Och han tar också utgångspunkt i erfarenheterna från Ukraina, va? Det här gamla som är så självklart för oss som var med och engagerade då, med försvarsvilja och hela samhället bakom och så vidare, va? Så jag tycker det. Försvarsberedningen, varför jag säger det igen då, det är det, ja, men det är faktiskt det bredaste vi ändå har.
Och alla partier är med där.
Alla partier är med där. Och man kan ha synpunkter på det också. Det kan jag också ha. Men vi får ju inget bredare. Det är ju det vi har, eller hur?
Ja.
Exakt.
Ja.
Det är ju så, va? Okej, okay, det är det bredaste vi har. De är bakom den. Sen finns det lite hur man ska dela upp det. Om MSB ska få allt och så vidare, va? Det jag tycker har varit så bra, både med försvarsberedningens rapport, civilförsvarsministern och jag har lyssnat på flera nu då. Jag har aldrig lyssnat så mycket på Folk och Försvar som i år. Det är just att man tar upp såna här saker som kultur och ledning och sånt. Det har vi också pratat om under åren. Just det här med regelrytteriet. Reglerna är så viktiga för sig själva. Och man pratar istället om att nu löser vi uppgiften. Nu är det syftet, uppgiften, som är det styrande. Vi vet, vi har ju den här klassiska med skyddsmaskerna som vi har tagit upp ett antal gånger. Där man på Arbetsmiljöverket hindrar
och skicka ut hundratusentals skyddsmasker till akutmottagningar, äldreomsorg, poliser, ambulanser och så vidare för att de inte är CE-märkta. Alltså, man jobbar med arbetsmiljö, arbetarskydd och så vidare. Och när det ser så mörkt ut och vi inte har koll på pandemin så hindrar man alltså att skicka ut skyddsmaskerna för att de inte uppfyller en regel från EU. Vi har hundratusentals av världens bästa skyddsmasker så att det gick liksom inte för sig. Va? Sen ändrar man sig om varje ska söka undantag och så vidare så man kommer undan med blotta halsen när folk blir upprörda. Va? Men så kan man inte ha det utan man får lösa uppgiften, va? Och det har man pratat mycket om och det är ju kultur och sånt också, va. Men det är i en miljö där det här med regelsystem. Och jag ser hur det hänger ihop faktiskt. Det är så skönt med regler, för då finns ju reglerna att luta sig mot och det är ingen som behöver ta ansvar, va. Så vi måste reglera allting så alla kan hålla ryggen fri, för de följde ju bara reglerna, va. Så att det går hand i hand där. Men de pratar mycket om och trycker på det. Just det här att vi måste jobba, vi måste korta ner byråkratitider och så vidare. För nu rinner tiden iväg för oss, va? Jag håller med dem. Ja. Jag håller med
dem. Och det är väl det som är svaret till brevskrivaren också. Att hen behöver, kan väl korta ner liksom beslutsprocessen lite och bara köpa lite pasta.
Ja.
Man, alltså man behöver, för om man tänker på ett, så här, 2 veckors beredskap som väl är någon slags minimum, säger väl vi så här. Det behöver man väl inte ha liksom ett konsensusbeslut för i familjen, för så jävla mycket pengar är det ju inte det handlar om.
Nej, verkligen inte. Och, men det är samtidigt så här, alltså jag förstår ju om man blir besviken på en livsparskamrat som inte...
Ja, men det blir man väl hela tiden.
Jo, men alltså lite djupare ändå, att man inte bryr sig mer, va?
Oh, det förstår jag, verkligen. Ja, men det exakt. Kanske är parallella processer. Att det kanske är ett samtal man behöver ha.
Ja.
Men sen så kan man väl också då tänka att man bara liksom tar tag i det själv då. Då.
Mm. Men jag vill också betona det. För det var så, i försvarsberedningen så står det att man förväntar sig att hushållen då ska ha en vecka.
Mm.
Mm. Och så har man läst om allt fint då som ska göras och förslagen där som behöver göras. Och då tänker jag bara så här, ja, den där veckan, den räcker säkert när allt det här är på plats. Och så vet jag att de håller på att diskutera vem som är ansvarig och hur ledning och sånt ska se ut också, va. På tal om ledning, vi behöver faktiskt ta upp det här med snökaoset i Skåne också i den här podden.
Just det, det har vi också.
Men i alla fall, det är, det finns ingenting. Så en vecka, vem fan ska... Nu svor jag igen, jag vill sluta med det.
Nej, det går bra.
Ja, jag vet, du svär ju som en borstbindare, Kalle, men jag försöker bli en bättre människa.
Ja, jag tycker inte att det är bättre eller sämre människa för att man använder speciella ord.
Ja, jag tycker att man kan...
Förstärkningsord.
Ja, precis. Jag har haft ett väldigt mustigt språk också och försöker dämpa det lite grann i alla fall.
Men
ett väldigt målande mustigt språk. Nej, men... Oj då, nu tappar jag mig där, Kalle.
Ansvar. Vem som ska...
Jo, men veckans mat, ja, precis. Det är ju så här att det kommer ingen efter en vecka. Ska vi ha någon beredd? Det kommer att ta sån tid. Och jag ska faktiskt säga så här. Det var en försvarsberedning, jag tror den var 2019 också, som också var bra. Jag tror bland annat att man pratar om en räddningsbrigad, alltså att, för det är ju, vad är det? Det var som civilförsvarsministern var det som sa det, tror jag, att det är faktiskt längre tid än hur långt andra världskriget var. Det började 39 och slutade 45. Sen vi tog beslut om att upprätta ett civilförsvar, och vi har fortfarande inget. Alltså, hur, och de kallar det, ja, men det är demokratins, nej, det är det inte. Det är en sjuk, fet, cancersvulstig byråkrati som mål sönder allting. Därför att det hjälper ju inte om du har 8 partier som går ihop om hur det ska utvecklas. Det måls ju sönder i demokratin, det blir ju ingenting. Så jag vill säga till hushållen så här. Är det så att det blir de allvarligare konsekvenserna framöver? Det kan bli allvarligt i form av sabotage och så vidare om de lyckas slå sönder under den kallaste månaden i detta århundrade elsystem och så vidare.
Vi har inte ens pratat om att det har varit så jävla kallt. Ju. Det har ju varit ett helt avsnitt i vanliga fall.
Ja, så är det. Men så att det kan drabba oss på sekunden egentligen, va? För vi ur fiendens perspektiv så är vi i krig. Så är det. Så att för dem är vi ett legitimt mål om de skulle vilja göra det, va? Men om vi då tar det här riktigt allvarliga, då kanske vi har ett par, tre år på oss. Och jag säger så här. Jag är så otroligt besviken på vad man åstadkommer med sina resurser inom stat, kommun och alltihopa det här, regioner och så vidare, va? Och hur man gång på gång visar att man inte klarar av att göra någon verkstad. Man gör fortfarande kanon.
Vi fastar inte i det där du, Patrik.
Det är ju så här, du har ju skogsbränderna, va. Man gjorde jättefina utredningar efter 2014. 2018 var det ännu sämre, va. Sen har man återhämtat sig lite grann efter det, va. Men det är en motivationsgrej det här. Därför att jag känner inte att jag kan lita på att de lyckas åstadkomma någonting. Därför att allt vi har sett på senare decennium är att man fördärvar och att man inte klarar av att få till, va. Det är inte något, alltså små grejer, köpa lite frystorkat och så vidare till ledningsgruppen på kommunen och brandmännen. Det är väl en sak. Folk sitter med hundratusentals kronor flera stycken i löner och så är det man åstadkommer, va. Och lite planer kanske och sånt där. Alltså det här är så jättestora grejer vi behöver åstadkomma för att det ska funka. Det är bara att sätta igång som de säger. Men jag säger så här. Vi i hushållen, det är vi som kan höja beredskapen i landet på allvar fort. Och bryr vi oss om det här så gör vi det. Mm. Verkligen. Och då är en vecka ingenting, va? Och det finns inget annat. Det gör inte det. Så vill du hjälpa till och göra ordning för din familj, men också då samtidigt för ditt samhälle, din by, din stad och hela Sverige, så är det, då hänger det på oss än så länge i väldigt stor utsträckning, för det är vi som kan göra det fort. Det är jätteviktigt. Och jag hoppas, och det är ju det här jag hör ministrar och sånt säga, att vi kortar handläggningstider och beredningstider och allting nu för att trycka på. Jag hoppas de lyckas. Jag skulle bli så ofattbart glad om de gjorde det, alltså. För det är ju så att ska det bli på allvar ett bra totalförsvar, så är det ju så att de har ju tagit våra pengar och sitter på de stora resurserna, så de måste få dit det, va. Men vi får göra vad vi kan. Man kan inte sitta och tycka att de borde ordna det när de inte har gjort det, va. Utan, ja, men då har vi inget. Ja, de borde ha gjort det, så sitter vi där utan mat till barna och så sen, va? Och vatten eller någonting. Men vi får ta tag i det helt enkelt.
Vi får sätta igång.
Ja, exakt. Men jag tänker på, vi pratar ledning, kultur, hålla ryggen fri. Det har ju varit, har du hunnit följa det här som hände i Skåne under jullovet nu, Kalle?
Alltså jag var så jävla sjuk, så jag har lite dålig koll om jag ska vara helt ärlig. Men det var en massa människor som blev fast på, som lämnade sina bilar på en väg. E22.
Ja, de pratade ju om 1000 fordon.
Oj.
Ja, alltså, ja, vad kan det vara? 10 meter per fordon och de står tätt en mil. Troligtvis längre då, va? Och det tog ju dygn. Och det som blev så uppenbart där, det var ju två saker. Dels att folk ger sig ut trots varningar om dåligt väder. Alltså det är ju inte första gången, alltså det blir, folk skrattar i norr om att de har sådana problem i Skåne när det blir vinterkaos där. Men det beror ju för att de i norr vet inte hur det blir i Skåne när det blir vinterkaos. Va? Det blir ju nästan som i fjällen. Inte riktigt, men åt det hållet. Det blir enorma driver och så. Det finns ju några decennier bakåt i historien liksom, där de gräver fram hus. Va? Mm. Och skottar gångar och vägar där det är högre än hjullastarna snödriverna, va? Så att,
ja, men det är väl inte bara det, det är väl också att man inte, det finns liksom, eftersom det händer så sällan, så det är liksom inte ekonomiskt försvarbart att ha en organisation för att ta hand om jättemycket snö.
Nej, men då är det ju andra sidan så att när du får varningarna, då hade vi ju massa regementen och sånt i Skåne på den tiden med, så det fanns ju mer resurser då på dem tiden. Men i alla fall, när du då får som privatperson, får varningar och så vidare, så, ja men alltså, man får ju se till att låta bli att åka, eller måste du åka, ja men då får du väl åtminstone se till att du har ordentliga kläder med dig i bilen, eller, och lite vatten, och är du diabetiker kanske du ska ha med dig lite mat så att du kan hålla igång blodsockret i balans och så vidare, va? Men nej, det är alla bara undrar
varför väl.
Ja, exakt, och ingen, alla bara undrar varför ingen hjälpte dem, va? Det blev för stort. Men sen, det var den ena grejen, att folk förberedde sig inte i bilarna, va? Det har vi ju pratat en del om. Jag vet inte hur mycket vi får väl säga någonting om det också sen då. Men det andra, det var ju det här. Det hände ju ingenting. De kom ju dit olika och det var ju så stort och ingen hade överblick eller liksom någonting, och poliser och räddningstjänst och hemvärn och allt möjligt. Men det var ju kaos. Alltså, jag tycker det är att prata som stabsläge och sånt överallt hela tiden nu för tiden. Men varför sätter man inte upp en stab då? Alltså en ledningsgrupp med en beslutsfattare. Jag tänker en räddningschef, räddningsledare menar jag. Det är ju en av de människorna i samhället med störst befogenheter av alla egentligen, va. Han kan kommendera vem som helst i arbete, han kan ta beslut om att förstöra annars. Ja, eller hon också, det finns säkert några kvinnliga räddningsledare också. Det är kan besluta om förstöra annans egendom för att hindra fara, va? Eller begränsa skador och så vidare, va? Och jag sett en sån som beslutsfattare för en stab, då sätter ihop en stab snabbt. Det handlar ju bara om att få in information, analysera, bearbeta beslut och skicka ut instruktioner, order, leda. Det är ju så, ta vilken bataljonstab som helst där man sätter upp liksom ett antal aktörer som kan olika saker. Det är kanske någon person från varje myndighet här då som är involverad, va? Beslutsfattare, se till så att man får information in, upprätta kommunikationer, de har ju sina rakelsystem. Om inte mobilnäten funkar och så vidare, va?
Alltså det är radio...
Rakel är ju offentliga sektorns eget radiosystem, va? Krypterat, ja. Och alltihopa det här. Och jag tror att det fungerar nu dessutom efter flera års krångel. Så liksom, det där är ju någonting som är så otroligt grundläggande. Men det finns inte heller alltså. Och det visar sig också vid skogsbränder och sånt där, va? Ja, alltså det är ju alltså för mig är det helt makalöst att man inte kan upprätta en ledningsgrupp, en stab, och leda med alla de här människorna involverade som kostar hur många miljoner som helst, va? Alltså vi kan ha sån inkompetens att vi inte kan sätta upp en ledningsgrupp, en stab, och leda en räddningsinsats, va?
Jag tänker att vi ska avsluta dagens avsnitt med en fråga till dig, Patrik. Vad tycker du om politikerna och de styrande i samhället?
Ja, men alltså, ska jag vara riktigt ärlig?
Ja.
Så jag har känt nu då... nej, men alltså titta på det arbete som försvarsberedningen då med representanter från alla partierna. Det är den rapport, alltså så oerhört mycket arbete de har lagt ner på den. Ja, det förstår man ju om man tittar. Jag har bara läst vad heter det? sammanställningen, sammandraget, ja, precis. På 24 sidor. Det rekommenderar alla som är intresserade av detta att göra. Men jag säger också så här, för jag har bläddrat i den stora, gått igenom vilka avsnitt det är och tittat på en del som är extra intressant och så vidare. Alltså den rapporten, det är en hel handbok för alla i samhället som man kan använda som utgångspunkt för sitt beredskapsarbete, va?
Alltså den är... Och för främmande makt, för att se vad man ska slå till också.
Nej, det tror jag inte man kan göra, utan det har ju, man kan väl se så här att de får ju, det ligger ju på bordet hur dåligt det är. Och sen får de väl se främmande makt hur långt vi kommer. Och då är grejen så här. Då är grejen så här. Att ju längre vi kommer, ju mer höjer vi tröskeln för att råka illa ut. För ju längre vi kommer här, alltså ner på individnivå, hushållsnivå, i försvarsvilja, i motståndskraft, ju mer höjer vi tröskeln, ju fetare jävla smäll får de om de gör någonting, va? Och försöker, och då vet de om det. Fast å andra sidan så funderar man ju på det där med ryssarna. De verkar vara jädrigt taskigt underrättelseläge. Alltså man ska inte underskatta dem. Det är farligt att underskatta en fiende. Man ska inte heller överskatta dem, va? Utan försöka vara, komma så nära riktigt underlag som, ja,
det,
möjligt.
Det verkar vara, det är som en grej som många säger i Ukraina. Så här, fan vilken tur för oss att de är så jävla dumma.
Ja, jag fick ju höra det också under min värnplikt då för 40 år sedan snart, va? Just det här att vi var ju jägarförband då. Alltså skjuter du chefen så stannar allt upp och ingen vet vad de ska göra, va? Alltså det är så centralstyrt och full fart framåt då. Men jag skulle väl säga så här, jag tror säkert att de har olika typer av förband som är
såklart
bra också, va. Men i alla fall, det här med försvarsviljan och motståndskraften, ju längre vi kommer på den vägen, ju större chans är det att vi faktiskt står emot, va.
Ja.
Så det är viktigt, och då är ju frågan så här, du som lyssnar här nu då, hur mycket är du beredd att hjälpa till och höja försvarsviljan, våran beredskap och våran motståndskraft i samhället? Hur mycket vill du vara med och höja den tröskeln för att slippa det här, va? Och det kan du ju också säga då till den här mannen eller hustrun som är ointresserad och inte bryr sig. Och egentligen till dina kommunpolitiker och så vidare också, va? Eller företagare och arbetsgivare och allt vad det är. Så, för det är det handlar om då. Och det är egentligen inte det att det krävs en himla massa pengar, utan i grunden är det egentligen hur gör vi, hur tänker vi, hur organiserar vi oss och så vidare. Men sen behövs det givetvis resurser också. Alltså vi behöver ju anskaffning, vi behöver lager av saker, va? Som vi inte kan göra själva i landet eller och sånt, eller som är svårt eller som måste ligga på lager. Så mycket sånt är det. Men jag tänker, Kalle, bara en kort sammanfattning också på det här med vinterbil, även om vi har tagit det tidigare.
Ja, verkligen, det tycker jag också.
Ja, men
vad ska man ha i sin bil när man ger sig ut på vintervägar?
Ja, men det är liksom det här med skydd.
Ja.
Till att börja med, alltså förmåga att upprätthålla kroppstemperatur. Alltså det börjar ju med att du har riktiga kläder i din familj.
Mm.
Så att man kan vara ute i alla väder. Riktiga skor, riktiga underställ, riktiga tröjor och överdragskläder. Och i andra sammanhang också då riktiga regnkläder och regnskor också då, om det är täta kängor eller gummistövlar eller vad det är. Alltså det måste ju finnas riktiga. Och är det då bil och det är bilåkning i besvärligt väder eller väldigt långa sträckor, speciellt på vinterhalvåret, då ska de kläderna vara med i bilen. Mm. Du kan behöva lämna din bil faktiskt.
Ja, alltså vi körde igen från fjällen nu för några dagar sedan. Och då ska vi köra liksom 60 mil någonting. Det var 28 minusgrader. Och då tänkte jag, när vi körde på de där liksom inlandsvägarna, så tänkte jag så här, fan, om vi får punka nu, då är det dåligt på riktigt.
Ja, men det är ju det.
Alltså för i 28 minusgrader, då kan det, det spelar ingen roll vad barnen har för kläder på. Så de kan liksom inte vara ute riktigt då.
Nej.
Alltså, när de inte är vana.
Bra du sa det, Kalle. Det är viktigt att trycka på det också, att mindre människokroppar är mycket känsligare, och barn är ju små, va?
Mm.
De har svårare...
De flesta i alla fall.
Jo, men alltså barn är ju mindre generellt sett, va? Sen finns det vuxna som är mindre också. De är också sårbara, men barn är ju ännu mindre. De är mest sårbara. Så att de har ju svårast att hålla temperaturer och sånt, va?
Ja.
När det verkligen ställs på. Både åt båda hållen faktiskt. Det säger sig kanske lite själv det, men det är viktigt att tänka på det.
Mm.
Förutom kläder så tänker jag att man ska ha, vi försöker ha det året runt faktiskt, och det är i, jag tycker att det hänger ihop med första hjälpenutrustningen i bilen då, att man har ordentliga filtar.
Ja.
För även på sommaren är det tillräckligt kallt, för att stöter du på någon skadad, chockad eller så vidare, så är det ju väldigt viktigt att hålla dem varma, va?
Ja.
Så att det är väldigt bra med en kraftig yllefilt, och det gäller ju till dig själv också om det är en sån här situation då.
Ja.
På vintern så ska du ju även ha...
Kan också använda som att köra fast i snön.
Ja, det är mer att köra på, ja, så att det fäster. Ja. Precis. Du ska givetvis också ha skyffel med dig. Och sen tycker jag det här vanliga då, nu tänker jag inte bara på den här situationen i Skåne där, utan generellt, du ska givetvis ha boxerlina och tändkablar med dig, så att du kan starta en bil.
Alltså boxerlina, det hade jag nytta av på vägen upp. Jag var ganska dåligt humör, men det är ju lätt det när man ska köra till fjällen. Alltså för att det är så mycket med packning och barn som gnäller och du vet.
Mm.
Men så kom vi någonstans, första avfarten till Vemdalen, och då var det någon bil som hade sett den lite för sent och försökt svänga och inte lyckats svänga, utan bara körde rakt fram in i snödrivan och satt fast. Och då blev jag på gott humör, skulle jag veta, för då fick jag dra loss dem.
Ja.
Och då var jag glad att jag hade boxerlina, för det hade jag inte en annan gång. Och då drog jag av ett spännband, för de håller inte för att, ett sånt här enkelt spännband håller inte för att dra upp en bil.
Nej.
Så man behöver en riktig boxerlina. Det är allt värt att ha.
Ja, men det är ju det, va. Och det kan ju vara även om du själv behöver komma upp och det kommer, för det är förvånansvärt många som inte har det, va.
Ja.
Och tändkablar är väl ännu färre nu för tiden.
Ja.
Men och i kyla så är det ju så här att det blir svårare för batterierna att hålla spänningen i kyla.
Just det.
Mm. På våra jägarförband, där tog vi ju in, eller bandvagnsförarna fick ju ta in batterierna i tälterna på nätterna då, va?
Mm.
För att det inte skulle sjunka när det var riktigt kallt då. För då var det ju sådana här vintrar och värre. Då var ju det här som vi har haft nu en mer normal vinter, skulle jag nog säga, va.
Ja, för jag har en kompis i Åsele. De har haft 40 minus i över tid, liksom, ganska länge. Och sen igår så tinade det nu. Alltså det blev nollgradigt i ett slag. Ja. Och det var så mycket som hade frusit sönder. Alltså det var så mycket rör som sprack och vattenläckor. Och...
Mm. Ja, de temperaturerna där på 40 minus, de brukar ju inte vara långa perioder i alla fall. Det är ju inte vanligt alltså. Men 30 minus och sånt där, och 35 och så, det är väl kanske inte konstigt längst i norr då, va. Men det är också en sån där grej. Det kommer ifrån Nikkaluokta. Det är ju det här stället där det alltid är kyldrekord, vet du.
Mm.
Men då bor man alltså där. Och så sitter man helt paff när det blir strömavbrott, när det blir kallt. Ja, men nu, vi har bara 14 grader och nu fryser vårat vattenburna system sönder. Ja, men om man bor där det är köldrekord år ut och år in, det är Sveriges kallaste plats, men då har man väl köldskyddsmedel i sina vattenburna system. Alltså, eller reservvärme.
Mm.
Det är ju lite som det här med att sitta där nere. Men jag kan väl också... Ja. så är det. Men vi hade det där med bilen och utrustningen då, va? Det är ju den här mest elementära utrustningen för att kunna dra loss, gräva loss, starthjälp om det behövs och så vidare, va? Kläder. Men jag vill också säga då att vatten är ju en grej.
Mm.
Och då är det ju så här att har du en 5 eller 10 liters vattendunk i en bil på vintern, vad händer då?
Det fryser.
Du får köra bra långt om den där ska hinna tida när du får upp värmen i bilen, va? Så är det.
Ja.
Vad finns det för alternativ då? Jo, det är faktiskt en möjlighet att smälta vatten och koka vatten och så vidare.
Smälta snö?
Ja, precis. Ja. Jag hade en 2 dagars med barnbarna här nu. Och där var utbildningen bestod i tillaga bullens pilsnerkorv i konservburken på ett litet SB-kök som de hade fått. Du vet, sånt där hopvikbart som du eldar med sprittabletter.
Mm.
Som du kan ha i fickan. Och samtidigt så ryms det då 8 sådana här större SB-bitar i det. Alltså tabletter med alkohol i. Ryms hur galant som helst i ett handskfack.
Kan de suga på skolavslutningen i nian sen också?
Nu får du berätta för mig.
Alltså att det var alkoholtabletter. Det var...
ja, suga på! Du, det är nog en annan form av alkohol där, tror jag.
Ja, faktiskt. Ja, ja. Okay.
Kalle. Du,
ja, men
alltså bara för just det här med vatten då. Om det blir ett dygn så blir det jättejobbigt om du inte har vatten, va?
Ja.
Så är det. Nu vet inte jag hur det gick med bandvagnar och köra längs den här mil eller 2 eller 3 mils avstängningen där med bandvagnar och dela ut vatten och så vidare. Men det är ju ingen självklarhet, och det är inte självklart heller att det är så jättemånga och att det är någon som kan komma och hjälpa det heller om det händer andra saker och sånt där.
Om vi kör fast i samma trafikstockning under vintern och blir stående, så kom till mig. Jag kommer att ha gjort upp en eld inom 10 minuter.
Ja. Precis, att göra upp en eld, att ha möjlighet att göra upp en eld, det kan vara helt avgörande, för det är ett av de bästa skydden du kan ha liksom, verkligen, så det ska man ju ha också.
Oh.
Jag tänker inte ens på det, för jag har ju det i fickorna.
Oh,
dygnet runt är jag på att säga. Jo, det har jag har ju det, för de är kvar i byxfickorna även när jag tar av mig byxorna. Så är det ju.
Ta inte av dig dem innan du ska åka ut och köra på vintervägarna, Patrik.
Nej, jag gör ju inte det. Det är ju så här att jag har ju så att jag byter jag byxor, då flyttar jag över grejerna.
Ja. Vi skulle prata om EDC-knivar idag också, men vi kommer inte göra det, för nu har vi pratat i 1,5 timme. Nu måste det vara slut.
Ja.
Jag vill bara avsluta med att säga att vi har ju prepbox.se, och vi märker att det är många som vänder sig till oss nu för att de tänker att det här är någonting som är viktigt för dem och vill öka sin beredskap. Och det är svinbra. Alltså vi har ju jättebra produkter för både mat och vatten. Har man inte tycker man att det är för dyrt, så det finns ju billigare sätt att göra det på. Det går att ha liksom PET-flaskor med vatten i garderoben. Det är mycket krångligare än att ha ett vattenfilter, men det går. Men om du inte pallar att hålla på så jävla mycket, så gå in på prepbox.se och stärk upp dina förråd. En grej som är väldigt populär nu är de här guldburkarna. Alltså 25, prepbox 25 med fristakad mat som håller i 25 år. Som också är, tycker jag, alltså för mitt psyke passar väldigt bra. Att man bara köper dem och glömmer. Så det kan jag rekommendera.
Mm. Det är ju väldigt, man får väl säga att det är väldigt bra portionspris på dem också, och det beror ju på att de inte är styckförpackade.
Just det.
Utan det är konservburkar som är fyllda med, är 25 portioner i varje burk?
Ja, 20 portioner.
20 portioner i varje burk. Det är ju samma burkar som man använder inom försvaret till kokgrupper och sånt, när de ska laga mat till en pluton eller ett kompani. Då får de sådana burkar och kör ut, gör många portioner på en gång då. Oh. I ett hushåll så gör man ju så att man öppnar burken och så skopar man djur och lagar det man ska laga.
Och det är det som gör att... Och det är också skitlänge om man bara får vara en torrt.
Ja, även, ja, ja precis. Men det är det som gör att det är så bra portionspris jämfört med att köpa såna här styckpåsar då, va. Och just det att det är i en alltså det är ju jobbigt att ta med sig en burk när man ska gå i fjällen och bara käka en typ av mat i en vecka. Så där kan ju inte den ypperligt, men tittar man på är beredskap i ett hem, då är ju de här guldburkarna, du kan ju köpa många fler portioner för samma peng.
Ja.
Och dessutom så håller de där. Jag tror det är det 3 burkar i en låda, va?
Mm.
3 olika måltider då.
Ja.
Så den är,
alltså frukost, lunch, middag.
Ja, den är ju ett bra komplement. Det finns,
ja, men har
ju
man en sån och ett, liksom ett redigt vattenfilter, då är man ju kittad.
Ja, man har en bra början på en grund i alla fall, va. Du får inte glömma det, Kalle. Ska vi också ha
reservdelar till alla hushållsmaskiner? Och
nej, men vi kan ta vatten. Det som är bland de mest viktiga sakerna överhuvudtaget är man ska lägga ner extra kraft. Och då kan man ju börja, men utgångspunkten är att du har 3 olika sätt att skaffa vatten på. Oh. Och du har 3 olika sätt att rena vatten på. Och då är det, ja. Så att efterhand som du börjar du så får du ju ta enkla metoder och åka hämta vatten i en sjö är en metod, va? Eller å, och vattenkranen är ju en tills den försvinner då.
Ja.
Regnvatten och så vidare som inte kostar så mycket, men sen ja, du kan ju ha egna brunnar på olika sätt få till det då över tid, va? Men reningsmetoder, samma sak där, då kokning, tabletter, vattenfilter. Ja, så att då kan du ha flera olika filter på sikt och sådana saker och bättre filter efter ett tag om du vill prioritera det mer och sådär. Men ha det som utgångspunkt på din nivå. 3 olika sätt att skaffa vatten och 3 olika sätt att rena vattnet om det behövs då.
Och 3 olika sätt att säga till din partner att du älskar dem.
Ja, men du, jag har också några grejer att säga.
Ja!
Och det är föreläsningar då.
Ja.
Jag har inbokat nu och det är anmälan på båda som man behöver föranmäla sig. Och det jag tror det har med fika och sånt där att göra så de ska kunna beräkna det. Det är dels Marinmuseet i Karlskrona 31 januari. Det finns information där. Jag kommer att lägga ut detta också på vårat Instagram. Jag lägger ut det idag och jag kommer att lägga ut det längre fram som påminnelser också då. Marinmuseet i Karlskrona 31 januari. Sen i Bredared och socknarna runt där så har de hållit på med beredskapsarbete, studiecirklar och sånt där då. Men Bredared har nu i hembygdsgården där så har de bjudit in mig att komma dagen innan på väg ner till Karlskrona, så stannar jag i Bredared och har en föreläsning där alltså den 30 januari.
Det låter som Småland eller?
Nej, det är i Sjuhäradsbygden tror jag det ligger i också faktiskt. Det är söder om Borås, Kinna och du vet de här bygderna där nere är Bredared.
Okej. Okay.
Så det är i Västergötland fortfarande. Alltså jag det, gränserna är exakt var de går där. Jag tänker namnet låter ju som Småland, men det är väl grej, jag tror det är på västgötska sidan faktiskt. Men jag inte.
Annars får ni skriva arga brev.
Ja, jag får göra det. Det är en klant får de skriva där, så är det. Men det finns utrymme faktiskt. Jag har haft flera aktörer på gång. Nu är det börjar bli ont om tid, men jag gör ju en turné. Så jag kan tänka mig att ta en på måndag. Det här är ju tisdag och onsdag då den veckan. Så jag kan tänka mig att ta en på måndag och torsdag också. Tror ni att ni kan fixa en med så pass kort varsel? Så, för de har haft svårt att få till det. Så hör av er till mig. Så ser vi om vi fixar, för jag ser gärna när jag åker så här för att kunna hålla nere priserna då, för att det inte blir för långa resor och att det kan fördela, att det tar flera dagar och så vidare på flera aktörer. Så
29 januari och 1 februari har du luckor? mellan Värmland och Blekinge.
Nu måste jag kolla för säkerhets skull här. Jag har ifrån, ja precis, nej, 1 februari och 29 januari.
Det var exakt vad jag sa.
Vad sa du det?
Ja, fast åt andra hållet. Jag sa också logisk ordning.
Ja, vad bra. Ja. Nej, men det är de två. Så tisdagen och onsdagen är upptagna, måndagen och torsdagen finns möjlighet att organisera föreläsning då, om man vill det.
Men sen... Det är perfekt om den här som hade tjafs med sin sambo kunde boka in dig på den 29. Kan du komma hem och läsa lusen av sambon?
Ja, jo, det är många. Och jag faktiskt den här som jag spelade in förra veckan där då, med högläsning och kommentarer, den... Den är flera som har använt med lyckat resultat faktiskt på anhöriga då. Så är det. Men det är inte bundet till de här, utan jag kan åka iväg egentligen. Jag har sagt att jag kör till 1 april. Men det känns så angeläget det här nu att jag kommer... Ja, det är klart, jag åker inte till Karesuando en soloresa. Jo, om man betalar tillräckligt mycket så kan jag ta mig tid att göra det. Men då blir det ju väldigt dyrt, va? Så att ska jag bara sticka iväg en kväll, ja då får du ju vara... Ja.
Hyfsat nära.
Ja, precis. 40-50 mil i alla fall, va? Men det är ju bra
om man kan...
Ja, det är det tycker jag också. Kombinera med någonting bredvid kanske.
Kan du komma till mig? Det där kanske jag kan prisa dig för att komma hit och... fixa min hydrofor.
Ja, precis.
Jag köpte en ny hydrofor förresten.
Ja, du köpte en hydropress, Kalle.
Hydropress,
ja,
just det.
Ja, precis. Det är sluttjafsat nu. Nu köper jag en hydropress istället.
Ja,
för en
hydrofor. Nu måste vi sluta, Patrik.
Ja, föreläsningar. Hör av er om ni vill ha föreläsningar.
Bra.
På temat hushållens ansvar, förmåga att ta och fortsätta sina egna uppgifter i samhället så vi kan upprätthålla samhället som vi alla är så beroende av. Va? Finns också kursplatser kvar. Småbruk.se, min och min hustrus webbsida. Också beredskap, men inriktade på basal kunskap om egen livsmedelsproduktion då, ur ett beredskapsperspektiv. Finns också platser kvar där. Biodlingskurser och trädtillverkning och slöjd.
Underbart.
Ja.
Ta chansen. Öka din beredskap genom kunskap.
Mm.
Tack för idag, Patrik.
Tack, Kalle.
Härligt att surra med dig igen.
Ja, nu är det 3 veckor sedan, tror jag.
Ja, ja, det var helt, känns helt konstigt.
Ja.
Nu kör vi på. Ha det så bra allihopa och lycka till. Så hörs vi om en vecka. Fortsätt mejla frågor till hej@katastrofen.se. Och ta hand om varandra. Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.